I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Ibland kan man avundas de här människorna när de verkligen fick kämpa för frihet, alltså när de gjorde revolutioner av olika mot förtryck, och att de, alltså för frihet är någonting som kärlek, att liksom det är värt att leva för och dö för samtidigt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för veckans andra bonusavsnitt. Och det är ett samarbete tillsammans med Erik Strand och AUAG Fonder. Och det var ju så, när vi förra veckan hade då avsnitt 372, så kom det ju in innan dess också så mycket frågor. Så att när Erik kom till Malmö och för att hälsa på oss klockan 9.20 och sen skulle han iväg 13.20, då maxade vi den och spelade in nonstop.
Det gjorde vi.
Inte ens lunch fick stackars Erik. Men vi tyckte att detta var så himla roligt, för att i detta avsnittet så pratar vi om framförallt makroläget.
Alltså vad som händer,
Runt om i världen.
Makroekonomi. Alltså
De stora penseldragen, helt
så
enkelt.
Kan man väl säga.
Och det är liksom som, det är som Melker, jag måste bara ta så här, som Melkers fråga. Det är alltid kul att lyssna på vad Erik har att säga. Han får gärna berätta mer om världsekonomins framtid. Och Willy skriver, makro, vart är vi på väg? Så att jag tror att detta är så här ett av de mest önskade avsnitten tillsammans med Erik.
Ja, hoppas att ni får ett lystmöte. Han pratar ju ändå en hel del om makro.
Absolut. Och för dig som är ny, som inte har lyssnat på våra tidiga avsnitt, så är det så här, det är inte som att vi rekommenderar nu liksom sälja allt och köpa guld eller köpa Eriks fonder, utan vad vi rekommenderar fortfarande är avsnitt 99, ha ett brett stabilt sparande som går i linje med forskningen, och sen kan man alltid ha liksom guld som ett komplement till det. Så det är avsnitt 99 rekommenderar vi att titta på. Är man då intresserad av Eriks fonder som vi pratar om ganska mycket, för han har precis lanserat en ny fond som heter AUAG Precious Green. Så det kommer vi också prata om, och de går att köpa på Avanza eller Nordnet som vi har sponsrade länkar till. Men även faktiskt Saver.
Så jag kommer lägga lite ut, billigare kanske då också.
Precis, eller? Saver är ju som Avanza eller Nordnet fast man har lägre fondavgifter. För det är normalt sett så att Avanza och Nordnet tar 50-60% av avgiften. Och medan Saver bara tar 0,1%. Så att man betalar mindre för fonderna och Erik får fortfarande lika mycket betalt för det jobbet han gör. Så att det är en sån här win-win för alla utom Avanza och Nordnet. Men det tycker jag är helt okej i detta läget. Sen ska vi också säga att Erik har ju varit med på flera fika tillsammans i vår Patreon-community. Så vill du vara med och lyssna live på Erik, eller om det är så att du lyssnar på detta efter att det live-eventet var, så finns det en extra inspelning. Så att om du känner efter 4 timmar, Erik Strand, att det fortfarande inte är tillräckligt, utan det är
så ytterligare, kan det vara.
Så kan det vara. Det brukar vara så.
Ja.
så finns det extra och bonusavsnitt på Rikets Sammans-communityn. Och där finns så mycket mer också. Jag kan säga att vi har gjort samma investeringar nu under hösten, och vi har gjort börstips och börsintroduktioner. Vi tipsade bland annat om LifeClean, och vi har tipsat om Readly, och vi har tipsat om fler sådana här aktier. Så att där händer sjukt mycket roligt. Så jag tänker att detta avsnitt behöver inte handla om mig eller om Patreon, utan jag tänker att
vi kör på nu.
Vi kör på. Vi bjuder in Erik, så varsågod. Varmt välkommen tillbaka, Erik Strand. Du är ju fondförvaltare till 2 fonder, AUAG Silver Bullet och AUAG Precious Green. Du har varit med här på bloggen flera gånger och pratat om guld, silver, framtiden, makroekonomi. Men det roliga är också så att du har varit landslagsfäktare, du brinner för yoga, och som jag brukar alltid säga så att man känner sig alltid lite klokare när man har träffat dig. Och sen var det faktiskt välkommen. Vi har spelat in 2 andra avsnitt som vi rekommenderar i anslutning till det där, så det kändes så fånigt att säga välkommen. Du bara tittar på mig.
Ja, jag undrar vad du ville säga där. Det var någon.
Jo, men vi hoppar rakt in, för vi har massor av frågor här för att läsa. Och Erik Axelsson, han hade skrivit så här. Erik är fantastisk. Han har alltid intressanta feel bad fakta. Och det var det som jag tänkte
var ja, det roligt. Nej.
Att man är så här, man får feel bad.
Ja,
det är det där med att man säger så här, vi gillar detta bolag, och du då, ja. Jag vet inte om jag hade kanske aktat mig för det. Som bara,
eller som vi hade i det förra avsnittet, så här, vilket är det sämsta rådet till finansbranschen? Månadssparande, what the fuck?
Jo, sen hade du en bra motivering till det.
Som är jättebra, så vi rekommenderar verkligen att lyssna på de andra avsnitten. Men i alla fall.
Vad säger nu Erik Axelsson?
Jo, Erik Axelsson tänker så här. Till exempel vore det intressant att hyra hans syn om guldets utveckling i dessa tider. Det har gått upp mycket. Vad kommer att hända nu?
Absolut har det kommit upp priserna, men jag brukar faktiskt ha en ganska enkel schablon som är kopplat till skulderna och kreditskapandet. Och min enklaste ekvation på det är, för att hitta ett fair price, är att ta USAs skulder och Feds balansräkning. Och om USAs skulder är $23 trillion, det har väl ökat lite till nu då, och Feds balansräkning är $7 trillion, så blir det 30, och så tar det gånger 100, så att priset är 3000. Om man nu tar kurvor, lägger man ihop de här och hittar en graf, så att vi borde egentligen vara på 3000.
Vilken tumregel!
Ja, jag har funderat fram den här ganska bra och tittat lite historiskt och känt att det är ju skuldsättning, så vi måste hitta en koppling till ett fair price, så vi vet vad kan vi förvänta oss. Så att, därför har jag sagt vid något tillfälle att jag ser alla pris under 3000 idag som billigt. Och nu har vi precis gått till 2000, så att det finns ganska mycket luft uppåt. Och då ska man ju veta att jag hör ju att en del tycker, men nu har ju guld gått upp mycket, men guld har ju efter sin all time high 2011 gått ner, och sen nu då gått upp och passerat den här, men den är ju precis passerat om man jämför det med börsen så att säga, från sin botten och sen upp, och sen har det ju gått långt förbi, så att det känns som att guld har ju fortfarande en ganska bra resa. Det är ju inte så att den ska gå upp till all time high för att stanna eller gå ner där, utan cykliskt så ligger vi ganska bra till. Det är klart det har gått upp. Det var billigare att köpa kanske för ett år sedan, men fortfarande ganska långt kvar.
Men i förra avsnittet med frågor som vi har i anslutning här, så pratade du ju om att i din fond då, AUAG Silver Bullet, då sa du så här att ja, men jag kommer att känna att vi har gjort en bra resa när vi har gått från NAV 150, alltså genomsnittligt pris på fondandelen, idag på 150 till 1000. Så då räknar du nästan 7 gånger uppgång på din fond. Och du sa också då att ja, men tåget har gått från den första stationen, men det har stannat vid den andra. Och
man kan fortfarande hoppa på silvertåget.
Man kan fortfarande hoppa på silver och guldtåget, att det är inte kört.
Nej, men det går ju precis, det går lite i stationen. Det kommer ryck och de är ganska kraftiga, att det går upp 30, 40, 50 och sen går det, står det stilla eller går ner lite. Och jag känner att okej, nu har det stått stilla lite, en del blir lite otåliga. Har det liksom, är det, vad händer nu då? Men det kommer ju inte, som inte gå spikrakt uppåt. Så nej, går det inte, utan det kommer svänga, det kommer stanna på stationen. Och man får ju se det som, en del ser ju nedgångarna, korrektionerna, även i uppgångsfaserna som är möjligt att köpa på sig lite mer. Eftersom man inte kanske vågade gå all in från början. Och sen ger det ju lite möjligheter, de här pauserna ger ju också lite möjligheter för nya investerare att komma in. Så att det är inte bara, man får ha lite nerver, man får liksom inte ha för bråttom.
Men hur långsiktig ska man vara med silvret?
Alltså det beror ju lite på hur fort allting går med skapandet av krediter. Alltså jag tror att hela 20-talet kommer vara en positivt, men det är möjligt att vi toppar även 2027 eller 2028, men det är inte
alltså,
att
alltså du vet med Eriks historik så kommer detta vara så jävla sant.
Det kommer vara sant, ja. Oh, men vet du vad, vi skriver ut alla de här förutsägelserna, Jan, och sen så bara ser vi så, ja, vi prickar av här nu så ja, följer vi dem.
Men jag tycker ändå det är intressant.
Så länge får jag komma, eller?
Ja, precis. Ja, men jag tänker ändå det är lite så här intressant, ha en ungefär känsla. I förra då, med frågeavsnittet också, var vi inne på liksom, jag fattar, just nu så är för mig Tesla det som är mest övervärderat. Liksom, så därför återkommer jag alltid till det som exempel. Där skulle jag säga att tåget är verkligen vid slutstation. Om det går till en station till, ja, då har man flyt. Det kan fortsätta gå 2 stationer till. Medan här, om vi pratar om guld och silver, så skulle jag säga så här, nej, det är fortfarande bara i början av resan. Där är många stationer. Kan man säga liksom så att, och räntor som vi
pratar. Man, alltså det man kan likna i sig, alltså vad man ska veta om, som just, om du säger nu Tesla igen, det finns ju inte så.
Eller räntor.
Nej, men ta Tesla som exempel, är ju att när saker går upp så kan det fortsätta upp väldigt, väldigt länge. Så ja, att man
så du behöver inte sitta här och säga,
man behöver vara nöjd när man är 50% för Tesla, det fortsätter uppåt, det fortsätter uppåt. Sen har ju Tesla och silver är intressant. Jag menar, Tesla gör elbilar och elbilar behöver mer silver.
Ja. Och det var bara en metafor.
Ja, nej, vi slår alltid tillbaka på dig när du håller på och rackar ner på Tesla.
Men som sagt, ja, man får ju se vad värdet i Tesla är.
Skit i Tesla, vi går vidare.
Det finns intressanta saker
men,
i Tesla.
Men poängen var i alla fall så här, där är mer, alltså asymmetriskt, om vi pratar om det, så är det mycket mer uppsida att hämta på silver och guld. Det är liksom så här, det är inte kört att gå in i silver och guld. Så det var väl det som...
Nej, nej, bara, alltså det är ju precis, alltså, silver är ju bara på halva all time high. Ja. Det är ju 100% nästan till gamla all time high. Så, jag menar, om man tittar cykliskt och jämfört med andra saker som är, de andra är ju upp, långt över sina all time high, så finns ju mycket utrymme ur den synvinkeln, absolut.
Ja. Jag ska ta en fråga här från Damon, för att det är liksom så mycket frågor som jag själv brukar återkomma till. Han skriver så här: jag har försökt göra research i min egen guldstrategi, men jag har otroligt svårt att hitta trovärdig information. Oftast hittar jag biased information med antingen utopiska förutsägelser om framtidens guldpriser, eller du är en idiot om du äger guld. Förstnämnda är ofta baserad på en stark tro om att dollarn kollapsar i närtid, och sistnämnda baseras på någon form av status quo. Jag ser också att många förespråkar för ett högt guldpris och pratat om dollarns kollaps i snart 10 år. Min fråga till Erik är således, vilka indikatorer bör man titta på för att få en bättre förståelse för vart marknaden är på väg?
Liksom, det är en bra fråga.
Jag tror att jag ser lite kanaler, vad man har läst, men från frågan också. Men jag bygger inte vad jag tror på, alltså utifrån en dollarkollaps. Alltså då måste man nästan vara amerikan för att tänka i det perspektivet. För det är ändå så att dollarn är, hur mycket USA än missköter sig, så USA, fortfarande är dollarn världsvaluta. Fortfarande är dollarn nästan den bästa av alla dåliga i klassen. Alltså det är inte så att, vad ska dollarn kollapsa mot? Den kommer inte kollapsa mot kronor och euro. Så det är inte den, det är inte där det kommer ske en kollaps, utan snarare är det som sagt att man kommer via skulderna och krediterna skapa så många dollar, så att, men det kommer man göra med euro och kronor också. Så det är ju inte att dollarn kollapsar i världen. Tvärtom så är det troligen, hur dålig dollarn än är, så är det den starkaste av alla pappersvalutor. Utan det är ju, vi skapar helt enkelt mer pengar.
Mm.
Och då minskar värdet.
Mm.
Så att så det är inte den biten. Och jag, som sagt, skulle länderna börja sköta sig riktigt bra ekonomi, då
är det inget case.
Då är det inget case i guld.
Mm.
Men vi, där är vi inte i närheten.
Alltså, någonting som vi också nämnde lite.
Så det handlar egentligen inte om att tycka om eller tycka guld är bra eller dåligt. Mm. Silver kan jag tycka om för att det används i industrin på väldigt, väldigt mycket spännande saker, just att vi har en elektrifiering. Guld har många bra användningsområden, men det finns väldigt stora guldreserver, så att det kommer inte användas i industrin på den mängden. Men det finns unika egenskaper i guld som vi inte kan vara utan. I både teknik och sjukvård, men det är ändå inte stort som i silver.
Men om vi kommer tillbaka till Damons fråga, då är det så egentligen, du säger indirekt så här, kolla så här, fortsätter centralbankerna pumpa ut pengar, så är det en indikation för guld. Fortsätter politiker liksom låna upp pengar, alltså öka statsskulderna, så är det en indikation för guld, ett case för guld. Vi får monetär inflation, kanske prisinflation som vi också pratade om innan. Är det något mer?
Nej, det är de stora sakerna, och sen, alltså det är ju inte på oro och så, för oro är handelskrig och sånt där, det går ju över eller annat, men, eller pandemioro, det sånt går ju över, utan det är de här sakerna, och det man ska se upp för i sina guldinvesteringar, det är ju om när räntorna börjar höjas kraftigt och höjas mer än det vi kallar för inflation då.
Berätta, säg någonting om det i samband, varför ska man oroa sig för höga räntor om man har guld?
Alltså för att, alltså den ska inte bara vara hög, den ska egentligen vara högre än det vi kallar för inflation. Om det nu är pris eller monetär inflation som vi har pratat om olika.
Ja, men säg att vi har inflation på 2% och räntan kommer till 4%. Ska jag oroa mig för guld då?
Ja, särskilt om det är på trenden åt det hållet. Det är ju liksom den sämsta miljön
för guld.
För guld.
Varför det?
Alltså en positiv realränta, det är liksom, då vill man inte, de flesta vill inte äga guld i det läget.
Mm.
Så att, och då säljs det guld.
Okej. Det som hände på typ slutet av 80-talet.
Ja, du har haft perioder. Alltså, ibland går ju guldpriset ner av den anledningen. Ibland går det ner för att det gått upp för mycket.
Ja.
Alltså i alla marknader har man, på engelska säger man overshoot. Alltså att priset skulle upp.
Mm.
Men sen går det upp.
För mycket.
Från spekulanter för mycket. Och där har du en nedgång som ska ner bara för att det gått upp för mycket.
Mm.
Men sen har du också det här fundamentet att har du så att säga tajta finansiella alltså med starka höga räntor, eller som när de knäckte inflationen på, när de här USA höjde räntan från 10-20%, det är ingen bra guldmiljö, för då kommer många investerare, det är inte fel att äga guld, men investerare kommer att lämna det med det läget, och då kommer priserna gå ner.
Mm.
Det gör, men är det gör inte guld som sämre, men det blir en dålig avkastning, men då ska vi till de räntelägena, och kan man se de räntehöjningarna framför sig, då ska man ju avvika, alltså inte ha guld. Men jag tror det är svårt att se dem.
Men ska man som småsparare bry sig om det? För vi ska väl alltid äga lite guld?
Alltid bra har ju guld i en portfölj. Om man pratar portföljteori, så ska man ju ha guld i sin portfölj. Så är det.
Oavsett egentligen hur det går.
Ja, men, där pratar vi också så här, det är egentligen det som vi också satt upp i tidigare avsnitt här på bloggen med Erik, att alltså jag brukar ju säga så här, mellan 5-10% guld i en portfölj är aldrig fel, men som Erik säger så här, ja fast då har du kanske också ingen, liksom, då tjänar du inte pengar på caset att om till exempel om vi har 30% räntor i det där, då har man liksom inte tagit hänsyn till hur framtiden kanske kommer att se ut enligt det scenariot som Erik beskriver.
Nej,
så då vill man ha högre än över allokering för att liksom tjäna hem liksom pengarna på
precis.
Det.
Precis.
Mm.
Bra. Ska du ta här Ulrik Höglunds fråga?
Ja. Yeah. Jag skulle gärna lyssna på Eriks förklaringar angående guld-silver-ration samt lite mer om brytningen av metallerna. Var hittar man mest guld idag till exempel?
Mm.
Det vill jag också veta.
Ja, men vi ska börja på slutet då. Alltså vi har ju, Sydafrika var ju det stora guldproducerande nationen, och det är det ju inte längre, utan nu är det ju Kina och Ryssland, och mycket guld finns ju fortfarande i Afrika. Här skiljer sig silver ganska mycket, för i silver så utvinns 60% i Nord- och Sydamerika.
Är det Argentina?
Det är ganska stor. Nej, Mexiko är
Argent.
Mycket. Argent. Argent, ja, det kommer därifrån. Namnet såklart.
Ja, men de har väl mycket silver.
Ja,
och järn och så också.
Ja, ja. Mm.
Okej, jag känner bara så.
Ja, men det
är mitt huvud.
Du är inte med i matchen.
Okej, Sydafrika sa du, men det finns andra länder.
Nej, det var Sydafrika var ju ett stort land förut, ja. Men de har ju tappat, alltså de har ju liksom.
Har de
slut.
Inte mer?
De har, ja, de har pikat. Ja, det är slut. Ja. De,
jag kände mig som han i Nassim Talbs bok där han beskriver sådana här handlare som handlade med green lumber. Och han trodde att det var lumber som var målat grönt. Att det bara inte var liksom så här torkat virke. Så jag känner så här, jag kan ganska mycket om silver och guld, men jag kan inte att det var i Argentina.
Varför heter Argentina? Nej, men det är ju som vi sa med pengar, att det på franska är det liksom silver, argent.
Ja.
Och Argentina är ju samma sak där. Men så där är det ju var det utvinns. Och det passar i våran fond just att silver är fokuserat ganska mycket till Nord. Så att vi gillar säkra jurisdiktioner.
Ja.
Vi gillar inte riktigt bolag i svåra länder i Afrika. Vi gillar inte heller utvinning kanske är stor, som mycket i Kina eller Ryssland är också svåra, lite svåra länder. Så att vi gillar att det sker i Kanada eller USA eller Mexiko eller amerikanska länder.
Mm. Men med svårt land, vad menar du då? Det, att alltså, man vet inte hur det går till riktigt? Om
nej,
det finns,
ja, det finns, nej, det tror jag att bolagen sköter sig bra. Men
att utvinningen eller brytningen sker på.
Nej, men till exempel legalt, nej, att nej, det är oklart.
Det är oklart. Alltså när du har en, om du har en diktatur. Så får in en, vad man kallar för, matematisk binärisk, alltså 0-1.
Yeah.
Helt plötsligt, så vi hade ju ett sånt fall i Afrika liksom, när staten säger att nu förstatlar vi alla bolag. Det är, den kända familjen Lundin är väldigt duktiga på svåra länder. Och är man väldigt duktig på det så kan man få väldigt mycket betalt för det. Men man tar en stor risk att värdet går inte bara upp och ner, utan det kan plötsligt bli noll om staten förstatligar det i en diktatur.
Jag undrar det, hur de gör för att vara duktiga på det.
Ja, då måste du verkligen. Ja,
ja, vad gör
men
de
alltså,
då
liksom? Ja. Jag i en fond vill jag inte ha. Jag vill undvika sådana risker. Det passar inte i en fond.
Mm.
Men det var det, var det utfinns. Och sen var det frågan om ration mellan guld och silver också, va?
Ja.
Och hur mycket det utfinns. Vad som är intressant är ju i jordens skorpa då, där man kan utvinna idag guld och silver, så finns det 16 gånger mer silver än guld. Och Newton och de här, de hade ju en skulle vara en koppling, priset skulle vara 16 gånger, alltså guld skulle vara 16 gånger dyrare än silver. Det var ju deras, har varit så över lång tid över historien, så har det varierat lite runt 15, 16, 17. Tittar man på utvinningen idag så är det svårt, det som har svårt att få fram guld. Men ännu svårare att få fram till med silver, så man får bara upp 8 gånger så mycket silver. Så att det skulle kunna tala för att den här gold-silver ratio ska ner.
Mm. Men nu är det väl fortfarande jättehög. Kanske, nu har jag inte kollat.
Nej, det har ju varit väldigt
priser.
Hög. Alltså när
det var över 100.
Ja, det var över 100. Nu har vi kommit ner mot 80 och 70. Så att för silver har gått bättre än guld. Men innan en sån här bra ädelmetallsperiod vänder neråt, så brukar den gå ner till i alla fall till 30-40. Mm. Så det är ganska mycket, investeringsmässigt så är det en fördel för silver när ration går från 70-80 eller från 100 neråt som den har gjort nu. Och sen när den kommer ner till 30-40, då kan man börja titta, då är det en bra faktor att titta på, är det dags att börja köpa guld istället för silver. Men den här gången tror jag att det kan gå längre ner, just för att man har svårt att få fram silver och att silver kommer behöva så mycket i framtida industrin.
Men vad tror du är då?
Det kan komma ner till 10 till och med, tror jag.
Ja, för att du sa innan att så här fair value på guld kunde vara ungefär kanske 3000 dollar. Vad tror du är ett sånt fair value på silver?
Ja, till ungefär samma koppling så ser jag ju att vi borde vara och komma ganska snabbt ner till det här 30.
Mm.
Alltså gold-silver ration. Mm. 30 och 3000 och 30, det blir 100. Mm.
Så du tror, ja precis, det sa du också, att vi ska upp på tresiffrigt. Och då är det ju 4 gånger mot.
Sen om jag tror på ett fair pris på 100.
Ja, så kan
det sticka. Det kan sticka till 130-40. Mm. Men då har det gått upp.
För mycket.
Då skulle även jag tycka att
det är för
nu är det för dyrt.
Ja.
Vad är det för enheter på de här?
US-dollar per uns.
Per troy ounce.
Per 31 gram.
Det är inte vanlig ounce, det är troy ounce.
Uns är 31 gram.
Eller troy ounce.
Troy ounce.
Det är skillnad på ounce och troy ounce.
Ja, en sån här guld, silver ounce, mitt. Troy ounce är ju 31,2. Mm. Eller
31,1.
Ja, man kan säkert slå detta på Wikipedia.
Ja. En vanlig ounce, det är inte en vanlig ounce utan det är en troy ounce. För att, och det finns lite historia också om det. Så det är intressant.
Menar du ratio?
Nej, troy.
Ja, det kommer från, jag vet, jag har läst om jag kommer
troy, ihåg. Troy är i Frankrike där man höll på med de här viktmåtten. Ja. Men det finns lite olika förklaringar till hur ordet troy kom till. Så att, ja, vill man... Kan man googla mer på det?
Bra.
Så att men man jobbade ju mycket med, alltså förr i tiden så var ju vikt, alltså även om det var mjöl, eller liksom hur man vägde saker var ju väldigt viktigt förr i tiden. Det är det fortfarande, men vi har ju gått från de här, vet när man köpte på vågen och la
små uppnå vikter, balans vikter, och så.
För
så mycket är det.
Ja, precis.
Gjorde vi i skolan.
Då var vikter väldigt värdefulla. För länge sedan var de ju extremt värdefulla.
Ja, ja, precis.
Men det inte fanns så många. Ja. Det fanns bara ett, hela byn fanns man, kanske bara... Och att de stämde vikterna.
Ja, precis. För det vet jag också. Hampus Hedberg, han tror vi silverpriset kan stiga med 25-30 dollar per uns. Ja, det har vi precis pratat om. Men sen så har han en spännande fråga som vi då berör just nu. Sen är frågan, vilka fortsätter att köpa silver när priset ligger kring 50 dollar per uns? Och då, då har du egentligen svarat på det nu, att det är ganska många eftersom det fortfarande är billigt.
Ja, och sen så ska man veta att... Eftersom vi har, om man tittar på COMEX, så är det väldigt tajt med den fysiska mängden och det finns inga reserver. Och tar vi beaktande att i varje bil, dator, mobiltelefon, solceller så behöver du silver. Och så fort, och det kanske vi börjar närma oss, eller vi är där nu, så fort de här tillverkarna märker att de inte får tag i det, då kommer de inte bara köpa till ett högre pris, men de kommer också vilja ha ett lager för att all produktion de gör är ju just in time. De har de ingen silver, kan de inte göra bilen, datorn, telefonen, solcellerna. Så att, och får du en fysisk brist på en råvara, då får du en prisexplosion som du sällan ser. Så att då går det fort. Och det som är intressant där är ju att silverpriset är inte elastiskt. Och det betyder att man tar olja så är det elastiskt. Blir det väldigt dyrt, då börjar vi sluta använda, eller vi konsumerar mindre och så går priset ner. Men silver, eftersom det är ganska lite andel i varje mobiltelefon, dator, bil i relation till slutpriset på produkten. Så gör, alltså även om priset tvådubblas, tredubblas, fyrdubblas, femdubblas,
så spelar det inte
så stor. Kommer Apple, Microsoft, Volkswagen, Mercedes, de måste bara ha silveret, för annars då hela
Precis, alltså så att om jag ska ta som exempel, om en iPhone kostar 10 000 kronor och guldet, eller förlåt, silveret kostar 20 eller 40 eller 60 eller 100 eller till och med 120, som är 6 gånger mer, det spelar inte så
stor. De behöver inte höja priset på telefonen.
Nej.
Eller kan höja priset med 100 kronor och vi kommer fortfarande köpa det. Köpa det.
Och det gör att de bryr sig inte om silverpriset. De bara betalar, vi måste ha det. Så att,
men vad sa du, hade man svårt att ta upp silver eller?
Ja, alltså man har ju svårt, alltså det är svårt att hitta silver. Och ytterligare en sak som är en styrka eller möjlighet här, det är ju att i den ekvationen, det är att det är ganska få som har silver som sin huvudbrytning. Så det är många kopparproducenter som får upp silver som en biprodukt. Och det gör att även om priserna på silver skulle få brist och sticka, så börjar ju inte en kopparproducent, de kan inte bryta bara silver, utan för att få mer silver måste de bryta
mer
av allt. Och det kan de inte resurser eller inte lönsamt för dem att göra. Och då gör inte de det, och då är det egentligen bara de här fokuserade silverminers som kanske då kan försöka öka produktionen lite. Men det kommer inte räcka för att täcka efterfrågan. Och därför blir det väldigt intressant att vara just i de bolagen.
Jag tänker här, en Wolfgang, han har sjukt många bra frågor, men vi kan börja med hans första här.
Ja. Varför går inte stormakterna in och hamstrar silver som en strategisk metall? Stormakterna. Det är så historiskt.
Ja, det är det som är intressant här, alltså att det ser ju mer en fråga för industrin än för länderna, även om det används. Men centralbankerna hade silverreserver. Men de har man liksom sålt slut på, för att vi har haft ett underskott i mängden silver. Och det är också en faktor för ett kommande silverprisuppgång, för att det finns inte de, för 20-30 år sedan så fanns det reserver. Alltså att även centralbanker hade silver. Det har de inte längre, så det finns inga reserver kvar alls. Och de har egentligen gått åt andra hållet. Men som en strategisk metall, så kommer industribolagen kommer ta den positionen och köpa på sig. Och frågan är om vi kanske har börjat se det nu. Det vet vi, det kan man inte se förrän efteråt. Men det är just prisuppgångarna.
Men jag tänkte att du sa så att, att det är så en bisats, alltså en prisexplosion som man inte ser så ofta.
En fysisk brist på en råvara.
Ja, precis. Kan du säga någonting mer? Jag har aldrig tänkt på det som en...
Nej, alltså,
hur ser det ut? Har det skett tidigare?
Ja, ja, det hade ju fysisk brist 2011. Då gick ju priset hur snabbt som helst upp till 50. Så att det... Jag vet inte om ni har bra exempel i andra råvaror, men det finns råvaror där du har det, och när det kommer så då går...
Och då ska man ha det till vilken kostnad, till vilket pris som helst. Liksom.
Och ja, särskilt om det då har en inelastisk flexibilitet, alltså i frågan att det inte är huvudämnet i någonting.
Ja. Och där finns liksom inte så mycket annat du kan byta till.
Nej, och det är det, nej, så du kan inte det, för att silver leder el och värme bättre än någonting annat. Så att, och det är de ämnen vi har på jorden. Och det är egentligen därför även guld med sina egenskaper och silver med sina egenskaper är vad de är. Det är egenskaperna i ämnena. Och det är inte bara ett ämne som man hittat på, att guld är en sten. Alltså guld har vissa egenskaper och silver har vissa egenskaper. Och silver är unikt, och det är därför, det är där vi kommer tillbaka till det periodiska systemet. Vad är det de olika grundämnena? Och guld och silver är ju grundämnen. Om vi tar vatten, luft, olja.
Det är kombination.
Det är inte grundämnen. Alltså här är vi inne på den rena grundämnen i jorden, så att, och dessa egenskaper.
Bra. Ska vi ska du ta Jan-Olof Anderssons fråga?
Ja, man kan väl säga att guld i princip endast fungerar som safe haven eller alternativt tillgångsslag eller skydd mot inflation etc. Men hur är det med silver? Hur mycket drivs priset av dess industriella behov, och hur mycket drivs det av det liksom guld är en ädelmetall? Är det något i det som kan komma att förändras framåt i tiden?
Ja, men det är en jättebra fråga. Man kan säga att silver är 50-50 idag som investering och industrin. Men just det här egenskapen att det är det enda ämnet eller råvaran som det också är som har båda, som jag alltså kan bli intresserad och jaga priset eller vill äga. Guld bara har egentligen investeringssidan och koppar bara har industrisidan, medan silver har båda. Och det är ju också en cocktail så att säga för ganska kraftiga prisuppgångar.
Men skulle du säga att det är 50-50 nu då?
Ja.
Ja. Tror du att, och så tror du att liksom industrin kommer liksom öka sen?
Industrin ökar kraftigt om man nu ser trenden. Alltså vad som är intressant när man tar fram silver är ju att när silver används i vår elektrifiering av världen så kan man ju alltid återanvända silver. Återvinna det och återanvända det. Så silver är ju inte som olja någonting som fossilt. Vi tar det från marken, men det försvinner inte från utan silver stannar kvar silver hela tiden. Förr i tiden så glömde vi och tappade bort en del silver för att vi återvann inte i vår värld. Och det silvret är svårt att återvinna för det är så små mängder.
Ligger det liksom i haven?
Men det man gör idag, inte haven. Men
jag vet inte vad det kan ha
tagit. Alltså det är svårt att hitta, det är inte lönsamt. Priserna måste upp till 200 då, för att man ska kunna börja gå i så små mängder för att återvinna det. Men idag man gör en elbil med då 3 gånger så mycket silver. Det silvret försvinner inte, utan när den bilen är slut så kommer det silvret gå in i nästa bil. Och det är egentligen resan när vi går från, om det nu finns 3%, 2-3% elbilar till 60-70, eller liksom när vi ska hela vägen, då kommer det gå åt mer silver. Men när vi har nått en mättad marknad, nu kommer vi inte ha mer elbilar, då kommer inte det vara ett utökat behov, för att då kommer det silvret bara rulla runt i den marknaden. Så att det är också bra med silver och guld, att det är ingenting som försvinner idag. Men vi har ju en trend här, och det kommer ju ta 20-30 år innan vi har alla elbilar vi kommer ha. Det kommer inte gå på 3 år. Och sen är det, och solenergi behöver silver och...
solpaneler och sånt.
Ja.
Jag kan ta en fråga här från Jan-Olof Andersson igen. Har Erik fortfarande inställningen att 50-50 aktier ädelmetaller är en bra mix, eller har han ändrat sig på något sätt? Vad skulle krävas för att ändra inställning? Och jag tänker ju din fond Precious Green har ju 60-40. 60% aktier och 40% guld. Har du ändrat dig, Erik?
Ja, alltså en fond som produkt så att säga är ju en sak, och sen är det ju mixen. Man har inte bara en fond, utan det är ju en pusselbit i en helhet.
Ja, men förlåt, Jan-Olof, nu kidnappar jag din fråga. Så hur ser din portfölj ut nu? Liksom, hur ser en mix mellan AG Silver Bullet och Precious Green? Hur kan man tänka?
Ja, jag har ju mycket mer Silver Bullet än vad jag har Precious Green.
Mm.
Så är det.
Ja, ish. Kan du ge en hint? Liksom så här? Hur tänker du själv? Sen får man alltid ta så här, detta är inte ett råd, utan alla får liksom sina egna liksom förutsättningar och sådant. Men jag gillar ju Taleb som brukar säga så här, fråga inte folk om hans åsikt, be honom visa sin portfölj.
Ja. Jag är ju så aggressiv så att jag har 80% i Silver Bullet och 20% i Precious Green.
Ja. Och sen vet jag att tidigare har du inte haft så mycket annat förutom då slags buffert och sådant.
Har du
andra investeringar?
Jag har ju aktier i... via fonder i tjänstepensioner jag inte kan välja.
Ja, okej. Okay. Men, alltså, men allt du kan välja så har du liksom 80, ditt egna har du 80-20.
Alltså, men vet du här nu?
Jag har bara mina egna. Jag har bara,
istället
nej,
för
nej, nej. Ja, han har delat upp 80% i Silver Bullet och 20% i Precious Green.
Av
det tillgängliga kapitalet.
Av
60-40.
Nej,
vad fan, jag är inte med nu.
Okej, okay. Så om Erik har 100 kronor.
Ja.
Så har han placerat 80 kronor i AG Silver Bullet och 20 kronor i Precious Green.
Ja.
Okej. Okay. Och sen Precious Green är uppdelat 60-40 i den delen mellan då aktier och guld.
Okej.
Okay. Okej.
Okay. Bra.
Då. Yeah. Och sen har jag lite aktier och via fonder.
Ja, känns
det. Jag inte kan välja.
Ja.
Mm. Men, och sen så har jag ju, som jag sa, alldeles för mycket på bankkontorna.
Fast vet du vad? Okay, nu,
men det är min, jag har en annan lite...
Du gillar alltså, att ha det
nej, men jag räknar inte in det i mina investerade pengar, det totala pengar, utan jag bara gillar att ha...
Nu gör vi liksom sidospår här igen, vi kidnappar. Jag vet att Jan-Olof gillar också Taleb, så att det är lugnt. Taleb, han pratar ju så här med barbell-strategi, att man ska ha extremt mycket risk och man ska ha extremt liksom försvar. Alltså, har du ett riktigt bra försvar, vilket jag hör, liksom så här, ja, men jag räknar inte med min buffert eller de pengarna som inte är investerade. Men så blir det så att ja, men eftersom du har dem så kan du ju vara superaggressiv i den här andra delen.
Ja.
Så att där är ju du mycket mer i liksom extremerna, medan jag kan vara så här, ja, men jag är mer i mitten som blir varken kanske hackat eller malet. Så att, ja, det var ganska...
Du är politiskt korrekt.
Ja, men...
Finans. Jag gillar att ha, alltså det får inte, ibland är det lurigt när det saker blir mellanmjölk, alltså till slut så vet man inte riktigt vad man har.
Ja,
eller varför man har.
Nej, alltså det är okej, ja det är nog bra, eller det är blandat, men vad är det?
Men om vi vänder på så här, för detta bygger ju på det som vi har pratat om innan, att du är ju övertygad om det här liksom inflationsscenariot, eller vad man ska kalla det, att staterna missköter sig, monetära inflationsscenariot. Så här, vad händer om du har fel?
Om jag har fel?
Ja.
Det händer väl inte så mycket?
Nej, men jag tycker det är ganska spännande fråga. Liksom så här, vad är nedsidan? Ja. Alltså uppsidan har vi ju pratat om. Det är, vi pratar 7-8 gånger pengarna.
Mm.
Liksom, nedsidan är ju i sig bara alltid bara 100%.
Men
jag upplever så här, du har en mycket mer asymmetrisk fördelning i det här. Att, ja men okej, vi har en liten nedsida, men vi kan ha en potentiellt stor uppsida. När jag pratar om mina indexfonder så är jag så här, ja du har liksom nedsida på 100% som är samma, men uppsidan är kanske bara 4-5%.
Ja, men jag skulle vilja säga så här att jag, alltså som människa så önskar jag ingenting annat än sunda finanser. Så jag skulle ju känna att jag vann så mycket på att vi som människor skapade en sund värld.
Okej.
Så att då vinner jag där.
Ja. Vad skönt, det är sån här mental bokföring. Jag vinner i vilket fall som helst.
Ja, och egentligen, det är egentligen så jag ser guld och silver också. Det är ju att det är bara second best. Alltså det bästa är om allting hade skötts som det borde göra.
Ja.
Men i och med att det inte gör det
ja.
Så behöver jag guld och silver.
Okej, okay, så om jag hänger kvar i denna fråga. Finns det något annat scenario? Så här, säg att du har rätt i din monetära inflation. Mm. Att det kommer bli det. Men säg att liksom så här, guld och silver är inte det som kommer att reagera. Alltså du vet, det har skitit sig där om 10 år. Vi sitter här 2027 och liksom, du har inte haft rätt i din förutsägelse, vad är det som har skitit sig då? Asjobbig fråga, men den är briljant. Så här. Ja. Om det är om 3 år inte inträffar.
Men den är briljant. Säger du det om din egen fråga?
Ja, men den är inte briljant. Nej, men det är inte min fråga, utan det är en sån klassisk liksom så här, utvärderande fråga som man lär sig på styrelseutvärdering. Ja, ja. Mm. Styrelsemöte. Så här. Mm. Om någonting inte inträffar så som du hade trott, vad är det som har skitit sig då?
Mm.
Jag vet inte, vi pratade om det i något avsnitt tidigare, så att man kan alltid, alltså han är inte om att ha rätt och fel, utan och livet är liksom som det är, men det är viktigt, alltså det är med sannolikheter, alltså känner jag att jag ändå, även om jag ska lägga in en osäkerhetsfaktor på den här tärningen, att blir det en etta så blir det inte som jag trodde.
Mm.
Så för mig gäller det att ha känslan av att nej, men jag hade ju alltså oddsen, alltså det jag
fattade, oddsen var på min sida.
Sannolikheten var på min sida, och jag känner mig ganska hög conviction på att det är så tills jag ser någonting annat, att jag ser centralbankerna eller stater agera annorlunda, och jag ser inte de tendenserna nu.
Mm.
Om 7 år så kanske det eller 5 år kanske vi har ett annat scenario där det inte är lika tydligt. Nu tycker jag att spåret är väldigt tydligt, men det kan ju närma sig en period och då kanske frågan blir ännu intressantare, men det måste, alltså man måste våga också våga ha fel för att kunna ha rätt, alltså det tror jag är det viktiga. Alltså skulle man bara säga saker som alltid blir rätt, alltså då skulle man aldrig våga ha fel, då skulle man inte säga någonting.
Nej, precis.
Så att jag tror konsten är ju att våga stå för någonting eller tro på någonting för att man har ett case i den frågan. Mm. Och att när jag bildar min uppfattning så har jag det bakom mig. Sen om saker händer som ingen vet.
Mm. Men vad var nu svaret på denna frågan?
Nej, men jag känner att
nej, men alltså, om det nu blev något annat scenario än
nej, men jag tänker ju så här, till exempel så här, då finns ju så här klassisk historia, ett kasino som hade liksom så här, de skulle inte förlora pengar, så de hade sjukt bra koll på alla som spelade, de hade koll på de som fuskade, och liksom man hade liksom matematiker som beräknade oddsen så att man hade liksom en liten edge. Och sen var det liksom en på redovisningsavdelningen som hade glömt skicka in skattedeklarationer, så liksom de fick sjukt mycket böter och höll på att gå i konkurs för att någon inte hade skickat in skattedeklaration. Alltså förstår du, det var liksom
något helt annat.
Det var något helt annat.
En sån risk som jag skulle kunna se, men den vill vi egentligen kanske inte prata om. För då mår även jag dåligt, eftersom jag är en människa som förespråkar frihet, och det är ju alltså att på den väg vi är, så hur långt kommer förstatligandet att gå? Och det är lite obehagligt, ska jag säga.
Okej, du får gärna utveckla det där.
Nej, men alltså vi har ju börjat nu att staten ska skicka ut checkar, staten fixar det hela, staten trycker pengar, Japan och Schweiz så trycker man pengar och köper börsen och alla hejar på det. Även när marknadsekonomer tycker det är skönt att börsen går upp i Japan.
Mm.
Men egentligen är det ett förstatligande som inte hör hemma i marknadsekonomi. Det är samma sak som Riksbanken börjar köpa företagsobligationer. Alltså man låter inte marknaden vara marknaden. Och ju mer staten tar hand om, alltså om staten, du jobbar, tjänar pengar kanske och köper aktier, och sen går staten bredvid, trycker pengar och köper samma aktier, tävlar om samma aktier med tryckta pengar. Då är det ju ett förstatligande. Och i slutändan, om vi får större politiska spänningar i världen, alltså på grund av orättvisor, att de rika blivit för rika, de fattiga har ingenting eller vad det nu än är, så kan du komma i en värld där liksom länder förstatligar det mesta. Mm. Och då kan de ju förstatliga bolag, de kan förstatliga liksom
guld. De kan ta ditt guld.
Ja, whatever. Alltså de kan ju sätta det, alltså de kan, alltså där finns ju någon en risk också. Mm. Det skulle vara en sån risk då.
Mm.
Men och då är det svårt att se någonting positivt om staten tar den. Men staten går, det är ju en trend som är obehaglig att se, att man har ju mer och mer kontroll och man begränsar så att säga hela tiden, och samtidigt så äger man marknaden genom att samtidigt skicka ut pengar och checkar och så man är trevlig och snäll också. Så att där är väl ett spår som man får hålla lite ögonen på.
Mm. Har du någon sån här plan? Då sticker jag.
Ja, Ja, jag har ju alltid önskat att vi liksom var ett land hela världen och att man var världsmedborgare. Det var ju en vision jag haft, men jag vet inte var man ska sticka om det är så. Jag gillar inte att sticka. Ja, alltså, ibland kan man avundas de här människorna när de verkligen fick kämpa för frihet, alltså när de gjorde revolutioner av olika mot förtryck och att de, alltså för frihet är någonting som kärlek, att liksom det är värt att leva för och dö för samtidigt. Mm. Och när du verkligen kämpar för frihet och inte ger undan, jag vill ha trygghet bättre, jag vågar inte stå upp för frihet utan jag tar hellre trygghet och får mina checkar. Att vi kan ju hamna i ett sånt, en sån värld, alltså där frihet blir en viktig fråga. Och när de som verkligen kämpade för frihet, det var ju liksom en era i sig.
Mm. Det står ju an hos mig. Braveheart var ju en favoritfilm i många år.
Många män som
gillar Braveheart. Ja, men frihet är ju alltså, frihet är något som man är inne och tullar på det.
Mm.
Mm. Och sätter upp murar och begränsningar.
Men det går ju också långsamt.
Ja, och det är ju därför det går.
Det är därför det går, ja. Man flyttar fram.
Det är lite obehagligt.
Ja. Ja, vi kidnappade Jan Olofs fråga här.
Svarar vi på den?
Svara?
Ja, men det tycker jag. Ja. Han frågar 50-50 aktier ädelmetaller. Sen beror på det vad man lägger i ädelmetaller.
Det var ju väl vad jag egentligen, ja precis. Alltså, när jag sa den, vilket jag står på som fortfarande, jag gör inga rekommendationer för det är ingen rådgivning på något sätt, utan det var en
allmän
en alternativ till 50-50. Ja. Med räntor. Självklart så har jag ju mer, har ju inte jag 50% i guld, utan jag har ju mycket mer i silverbullet.
Ja, silverbullet som är
aktier. Som är aktier och silver, ja. Så att det är ju en mix.
Precis.
Det är en hybrid på det.
Ja, precis. Och det har vi också pratat om både i tidigare avsnitt, både om då de här fonderna. Man kan läsa på din hemsida AUAG Fonder, kan man läsa mer om de här. Och vi har det också i de andra avsnitten. Bra. Om vi ändå är inne lite så här på portföljfördelning. Cecilia Gustafsson, ska du läsa, Karo?
Mm. Vad tycker Erik om är bästa fördelningen i en långsiktig portfölj med fokus på tillväxt versus en marknadsneutral portfölj?
Det pratade vi om lite i förra avsnittet, att du tror ändå så att Precious Green kan vara en marknadsneutral portfölj.
Men vad betyder det nu?
Ja, alltså det är tillväxt. Alltså, pratar man tillväxt som ett av orden här, så är det ju liksom i relation till värdebolag. Alltså,
fast vet du vad? Jag omtolkar Cecilias fråga, så jag tar ansvar för detta. Om man vill tjäna så mycket pengar som möjligt, ja. Versus att jag vill ha en sån som inte går back.
Ja.
Kan man säga så att Precious Green är en sån? Lite,
ja, men om man kan säga så här, alltså, det finns ju ingenting, om man nu pratar portföljteori och matematik runt portföljer, så finns det ju ingenting som är bättre än en jämn avkastning.
Mm.
Alltså, alltså inte bara avkastning, men ju jämnare den är, desto bättre. Mm. För det är ju nedgångarna som kostar.
Plus att man kan belåna den om man vet om den är jämn.
Ja, men alltså jämn avkastning, alltså om man har 100% på 10 år,
ja.
Så är det bättre, alltså det är bättre att ha 10%
ja, per år.
Än att ha 20-0, 20-0, 20-0.
Ja.
Men då är ju en jämn avkastning bättre. Så tillväxt är ju mer att man känner, om man nu vågar ha en marknadstro, alltså att tillväxt är ju, det är bättre om man vågar ha en tro på jag tror på modern infrastrukturbolag som jobbar med 5G eller molnlösningar och så vidare. Det är något jag tror på. Där går jag in med tillväxtinvesteringar.
Mm.
Och jag tror kanske inte på gammal infrastruktur. Jag tror inte så mycket på olja, utan jag tror mer på solenergi. Där kan man ju då tänka mer tillväxt och kanske ta ett bett och våga låta det svänga lite för att det kanske
kan vara värt
det. Så att, jag tror en kombination.
Vi har två frågor från Fredrik Niva och Patrik Zetterberg.
Mm.
Detta är lite, jag vet inte hur insatt du är där med tail risk.
Mm.
Att ha till exempel, det har varit nu under våren, till exempel Taleb och Spitsnagel som var så här att ja, men man kan göra med optioner, till exempel göra hedge i portföljer som ett slags försäkring. Har du någon åsikt om det här?
Absolut. Det som jag först vill säga är att man inte tycker om riktigt, det är ju att man i marknaden väldigt lätt gör grafer på sannolikheter att det här kommer inträffa i 95% av alla fall eller 99% sannolikt. då plockar man bort just
de här extrema.
Ja. Och det tror jag är väldigt farligt. Och det har jag sett många institut lägga fram sådana beräkningar.
Mm.
Jag tror ju på att de inträffar.
Mm.
Och tror på att skydda sig.
Hur tänker du när du tänker skydd? Alltså för att ibland pratar man ju guld som en liten tail risk. Och sen upplever jag ju det här talet, till exempel Spitznags som vi pratade om, 166-167, har ju tagit det till sin extrem där man egentligen köper säljoptioner och kan få liksom enorma avkastningar vid de
här. Ja, och vi tittade och pratade lite om att ha liksom våra långa volatilitetsindex och sen finns det ju ännu så att säga att du, alltså, du hela tiden betalar en premie, en liten premie. Ja. Alltså det behöver bara vara 1% av portföljen.
Mm.
Men har du inträffar inte så har du liksom du är 100% borta. Så får du ta från de andra pengarna igen för att köpa en ny sån här försäkring.
Mm.
Och alltså det som kan vara bra, det är svårt att skapa sådana saker för gemene man. Det som är bra är många stora hedgefondförvaltare gör så här, nämligen att de tar hellre en liten summa som de sätter på en väldigt, väldigt hög risk. Och förlorar de den så har de förlorat den och så får de köpa en ny.
Mm.
Har de rätt så tjänar de pengar. Och så blir det väl ett snitt av det där. Men fördelen för dem, det är liksom att okej, nu sätter vi de här 3%. Antingen vinner vi eller så förlorar vi. Och då är det ganska känt.
Mm.
Då blir det antingen eller. Har man en bred portfölj så är det lite svårt att veta när har jag förlorat pengar eller inte, för att det kanske går ner 20% eller ska det gå ner 30% hela portföljen.
Mm.
Och då blir det ganska stora rörelser. Så att det där är väl lite av en smaksak. Jag tror det kan vara svårt för gemene man att jobba med sådana extrema positioner där man liksom. Men för vissa, de som gillar att prata risk, de gillar ju att den är känd. Vad är det jag liksom, vad är det maximala jag kan förlora?
Ja, precis. Nedsidan är känd.
Ja.
Liksom.
Ja.
Mm.
Men det tål ju ganska, alltså det är ganska jobbigt att, alltså många sådana strategier, liknande strategier, så alltså har det varit lång volatilitet. På engelska brukar de kalla det för the widowmaker eller någonting.
Alltså, ja,
alltså att du kör den strategin men den är hela tiden fel och till slut så blir du skild för att din man eller fru lämnar dig om du var den. Det krävs ganska mycket att hela tiden gå tillbaka. Det måste vara väldigt systematiskt, tror jag.
Mm. Men ja,
och det funkar.
Du pratar om man själv skulle göra.
Nej, men alltså man gör det. Många har gjort sådana och sen så inträffar det inte, så ligger du och förlorar pengar hela tiden och då kommer liksom till slut kommer alla lämna dig. Om du har investerare kommer de lämna dig. Om du är man och har en fru så kommer hon att lämna dig till slut för att du har liksom, sen när du har rätt.
Mm. Ja, då är det ingen rätt, som bryr sig längre.
Nej,
men alltså, Spitznagel och de har väl en systematisk
jobbat med det. Utan att repetera, för jag tänker att vi har fler läsarfrågor som är mer relevanta.
Ja.
Men han pratar ju om att ha 3%, att 97% aktier och 3% tail risk hedge ger en bättre avkastning till en lägre risk än en 60-40 portfölj.
Mm.
Och då var han just precis som du säger, att man har den kända risken. Men jag tänker vi behöver inte fördjupa oss, utan så här, du känner till konceptet, du är så här positiv och säger så här, för den vanliga småspan är det väldigt svårt att göra det själv.
Ja,
det
vi får återkomma till dig.
Nej, men och det är väl egentligen det samma slutsats som vi har kommit fram till.
Ja, ja, men historien är ju inte slutskriven.
Historien är inte slutskriven där.
Men det är också så här, vilken tail risk ska du fånga upp?
Vad tänker du?
Alltså med tail risken, alltså vilken, alltså om det som inträffar där ute på kanten.
Mm.
Kanske inte det du har fångat upp i ditt.
Är det i försäkring?
Jag
har en livförsäkring med huset brann ner.
Mm. Liksom. Man måste ha reda försäkringar.
Att du kan hamna i ett sånt scenario också. Så det,
Marcus Bruselius. Erik får gärna utveckla här kring Precious Green. Fonden strävar efter att överträffa sitt jämförelseindex som är 60% Nasdaq Global index och 40% Bloomberg Barclays Global Index. Så att du ska överträffa 60% aktier och 60% ränteindex.
40%,
ja. Är räntor döda framöver, dags att byta bort nybörjarportföljen? jag tänker vi har pratat om det i det förra. Ja, du tror att räntor är döda. Eller?
Ja, jag tackar för frågan. Tyckte det var en bra fråga.
Ja, vad tänker du?
Nej, men det är väl det vi vill visa och därför vi kallar oss för en ny modern 60-40 som liksom ligger i tiden de kommande 10-20 åren.
Mm. Bra. Hur ofta ska man balansera en portfölj? Det är Carl Jonsén. Hur ofta ska man balansera en portfölj med 50% guld och 50% silver?
Man guld och silver.
Mm.
Alltså ett sätt att balansera. Om man nu jobbar med, mellan guld och silver så är ju den här gold-silver ratio vi pratade om förut är ganska bra. Det vill säga att när den kommer ner mot under 40, då kanske man då ska börja köpa mer guld.
Mm.
När de är uppe i 90-100
så man köper mer,
man köper mer silver.
Mm.
Och sen om man nu jobbar på det sättet, det gör ju inte jag. Men alltså då kan man ju ha 75-25 i det ena ytterläget och 75-25 alltså i andra ytterläget. Och sen successivt ombalansera så. Men det var bara en idé. Ja. Det var ingen rekommendation.
Nej. Och det var lite roligt, men det var lite roligt för att man kan lyssna på de gamla avsnitten med dig. För att det var faktiskt en av mina insikter efter förra avsnitt som vi gjorde i januari här 2020. Att jag bytte faktiskt från guld till silver omallokerade. Och det har ju visat sig vara väldigt positiva privatekonomiska konsekvenser.
Trevligt.
Som en kompis till oss uttryckte.
Mm.
Bra. Jag tänker att vi ska ta...
Vi ska snart runda av.
Vi ska snart runda av, ja. Pam, 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 pam. Om det här, Patrik Berntsson. Om dollarn faller för mycket och blir kraftigt volatil, kommer fortfarande guld och silver handlas i dollar? Hur har det gått till vid tidigare fiat-krascher?
Ja, alltså... Det som är lite rätt är ju som sagt alla fiat, alltså alla papperspengar har ju gått under och försvunnit. Någon gång. Alltså de har ju varit en världsvaluta, om det har varit pund. Pundet var ju världsvalutan och nu är det dollarn. Och det har varit andra världsvalutor innan och de har kommit och gått med jämna och ojämna mellanrum. Och dollarn är ju den tredje amerikanska dollarn. Som nu har ju sig funnits ganska länge då, 107 år.
Mm.
Och om den försvinner. Jag har ju svårt att se någon annan valuta som direkt tar över av befintliga valutor. Jag tror att man kommer att försöka prata om, alltså det pratas redan om lite nya valutor eller nya sätt eller ny mix. Alltså det funnits det som heter SDR som är någon internationell mixvaluta. Det kommer inte bli den, men där det finns... Men jag tror inte dollarn kommer inte svänga mer än de andra valutorna. Dollarn är fortfarande världsvalutan.
Ja, och jag tänker egentligen så här, eftersom man har pengarna i guld så spelar inte det så stor
roll. Det spelar ingen stor roll.
Nej, för eftersom det är liksom växling.
Det spelar ingen
roll. Vi har tre avslutande frågor här från Wolfgang. Han pratar om Comex. Comex är börsen för råvaror.
Råvarubörsen. Commodity och exchange.
Ja.
Råvarubörsen.
Han skriver så här. Är COMEX en fractional reserve? Ligger det någon sanning i att en uns silver kan ha upp till 500 ägare hos COMEX?
Alltså COMEX är ett pappersspel, men där finns lika många korta som långa.
Ja.
Så det är egentligen ett nollsummespel. Då är det alltid vinnare och förlorare, de som är med på COMEX.
Okay.
Så, så där spelar ingen roll. Däremot så COMEX har blivit felaktigt utnyttjad. COMEX kommer inte gå omkull eller försvinna, men dess roll kommer förändras. Det har funnits tre, kan man säga, roller. Där roll nummer två håller på att ta slut. Och nu kommer den tredje rollen där det inte spelar så stor roll.
Mm.
Men den första rollen när COMEX var, då var det för producenter, som, precis som det var för bönder och för de som hade en gruv eller ett bolag, att hedga sig, att skydda sig, så att de fick ett känt
pris.
För de hade sina kända kostnader och då ville de hellre ha en trygg vinst än en osäker, kanske större vinst. Eller så att de ville ha sin trygghet och hedga sig. Och det var det hela COMEX, råvarubörsen, var till för. Men det finns inga miners, alltså guld- och silverbolag, som hedgar sin produktion. Så de är inte där.
Nej.
Utan vad som har hänt då är det här fas 2. För det, fas 1 var ju meningen med att vara tillverkarna som skulle använda COMEX. Det är därför det skapades. Fas 2 blev att storbanker tog den här rollen. som heter, då, där de blev commercials, och de andra var då speculators, retailkunder och allt. De har då haft det här som sitt lilla egna kallade kasino, där man har kunnat skapa enorma volymer. Alltså man kan liksom sälja årsproduktioner på en timme. Alltså helt galna volymer. Och det, i USA säger man att när det inte är hund som svänger på svansen, utan det är svansen som får hunden att svänga. Så att det blir helt ur proportion. Men därför är det, tyvärr är det så att banker har varit inne på valutor, räntor, elektricitet, även ädelmetaller. Och de har ju så att säga fått bli dömda för vad de har gjort inom de här mer eller mindre olika manipulationer. Det här är på väg att ta slut. Och frågan är om det var det som är en uppgörelse bakom stängda dörrar som hände nu i somras, och vi upplever det ganska historiskt, och att vi får en helt fri marknad där COMEX slutar och påverka.
För det var den sista frågan vi tar här också. Hur stor är risken nu med COMEX ETF nu när det sker massiva uttag av fysisk metall?
Alltså COMEX kommer inte gå omkull, och ETF-erna är inte kopplade överhuvudtaget till COMEX. ETF-erna har sitt guld allokerat.
De bra ETF-erna?
Ja, alla riktiga ETF-er. Ja. Och amerikanska ETF-er och i Europa då ETC-er som det heter. Så att, de är inte kopplade till COMEX.
Mm.
Så COMEX är ett spel mellan, det är alltid en kort och en lång position. Men det är just att de kunnat handla sådana enorma volymer, drivit priserna, och ofta har de då suttit med korta positioner i COMEX och haft långa positioner fysiskt.
Mm. Ja, så har man balanserat.
Och Warren Buffett var en sån som ägde väldigt mycket silver, fysiskt silver. Sen ville han vara lite smart och använda COMEX för att göra korta positioner, fast han gick bort sig där, så att han blev av med sitt fysiska silver i slutändan. Så att, och storbankerna har problem där nu, men har vi riktigt tur och håller tummarna, så är det slut på att svansen svänger hundarna via COMEX, så att storbankerna slutar.
Spännande. Jag tänker att vi ska runda av här. Vi har haft 2 timmar läsarfrågor i detta och det andra avsnittet. Och jag tänker också så här att jag vet ju att du har ju tackat ja till att vara med på en fika tillsammans som vi har i Rika Tillsammans-communityn på Patreon. Och där kommer man kunna, Wolfgang hade någon fråga till här, och det var ytterligare någon fråga som vi inte tog upp. Och där tänker jag också att vi spelar in, så då kan man säga ytterligare, man känner så här, nej, jag har fortfarande efter 4 timmar inte fått nog av Erik Strand, så finns det ännu mer att göra. Så att, ett fantastiskt stort tack för att du har tagit dig till Malmö. Men som vanligt, bidragit med feelbad-fakta, gjort oss lite klokare, lite mer nyfikna, och framförallt visat på uppsidan också med guld och silver. Var inte bara i dina fonder, så att man kan också läsa mer om på AAG Silver eller köpa dem på både Avanza, Nordnet och Saver där de finns. Tack så mycket.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free.
warbyparker.com/covered.